sa vi?
Modular Finance, den andra där.
Ja, där, plan 4 står det va?
Ja, är det hisslar eller?
Jag får ta trappen tror jag.
Ja, okej.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv. Den här podden ges ut av Privata Affärer och jag heter Helene Rothstein. Just nu så är jag på väg för att träffa en av Sveriges absolut hetaste entreprenörer. Inte minst om man är intresserad av den bakomliggande information som finns runt börsbolag. Det är Petter Hedborg som har bolaget Modular Finance. Han är vd och medgrundare utav det. Han är aktuell för att de just har sålt en halvstor bit av bolaget till ett riskkapitalbolag som är delvis baserat i Storbritannien. Eller de är baserade i Storbritannien, men de är svenska flera av dem i botten. Vi kommer prata om detta. Vi kommer också prata om de problem som faktiskt Modular Finance hade tidigare för inte så jättelänge sedan och hur man har hanterat det framåt. Vi börjar prata om bolaget och därefter så kommer vi prata om Petter Hedborgs investeringsfilosofi som är ganska mycket att ha en koncentrerad portfölj, ganska mycket småbolag som man tänker ska växa under tidens gång och ganska mycket också vad det är som inte har gått så bra för honom på börsen de senaste åren.
Hejsan.
Hej, jag ska träffa Petter.
Okej.
Okay. Petter Hedborg.
Du kan sätta det där så kan jag skriva till honom.
Okej. Okay. Jag hade trott nästan det här var ett reklamkontor. Om någon hade satt mig här och haft en så här tävling. Vilka sitter här? Så hade jag trott nästan att det var reklam.
Men det är väl ganska bra betyg. De flesta tycker att reklamkontor är lite kreativa och liksom hemtrevliga. Men faktum är att det är min kära sambo som har gjort allting här. I princip.
Man tänker, har detta varit en fabrik för jättelänge sedan?
Ja,
typ såhär 100 år sedan?
Jag glömmer alltid vad det har varit, men det har varit någon form av industrilokal. Och när vi kom in här första gången, då var det något återförsäkringsbolag som satt här. Så då var taket sänkt typ 1,5-2 meter lägre än vad den var nu och bara massa små rum. Så att man var tvungen att vara lite visionär och tänka att man kunde slå ut ganska mycket när vi kom in här första gången.
Och förresten, var har jag kommit någonstans?
Till Döbensgatan 24 och här sitter Modular Finance.
Och ni gör?
Vi säljer mjukvara och data till börsnoterade bolag och banker och fondkommissionärer. Egentligen med målet att både skapa mer transparens på finansmarknaden och också skapa mer effektiva lösningar så det går enklare för de här aktörerna att göra affärer kan man säga.
Ni är ett fintechbolag, SaaS-bolag, fintechbolag och ni har nyligen gjort ganska intressanta saker.
Ja, precis. Vi har fått in lite nya ägare och också möjliggjort att ännu fler i personalen har chansen att bli ägare. Så att, jättespännande.
Okej, vilket rum ska vi vara i?
Vi skulle vara här borta, kommer jag på. Så vi går hit.
Modular Finance, ni jobbar också, tänker jag, jättemycket för investerarna. Du är entreprenör och investerare själv. Är det de ni tänker att ni har som målgrupp?
Nej, men så är det ju på något sätt. Egentligen, jag tänker alltid att de vi jobbar för är de som betalar fakturorna. Så det är ju liksom våra kunder. Och det är börsnoterade bolag, eller banker, eller fondkommissionärer, eller finansiell media eller liknande. Men för att de ska bli lyckosamma så behöver ju de göra sina slutkunder nöjda. Och det är nästan alltid investerare. Så börsnoterade bolags investor relations avdelningar behöver ju liksom nå ut med och presentera sin finansiella information snyggt och bra och korrekt och också följa regelverk i det regulatoriska för att inte liksom tappa anseende eller åka på böter eller vad det nu kan vara. Och allt det hjälper vi till med. Och även då på bank- och finanssidan så handlar det ju om att liksom vara en bättre partner för de investerarna som finns i marknaden. Så det stämmer.
Man kan säga att ni har, är det två affärsområden? Ett liksom är bank och finans och det andra är då IR, kommunikation.
Precis så. Så att vi började med bank och finans och om man känner till Modular Finance så är det holdings ofta som man känner till. Men bank- och finansaffärsområdet är den mindre delen. Så det är ungefär 30% av vår business idag, vilket inte många vet. Så den stora delen av affären är investor relations tjänster. Där vi har en portfölj av 4+1 produkter inom lite olika områden som vi säljer egentligen i hela Norden och som vi nu ska börja sälja i Storbritannien också.
Hur
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Du sa holdings här. Det är en tjänst där man kan se vilka som äger vilka bolag och ägarflöden. Och det var så ni började nästan.
Ja, precis så. Så att vi började eller grundade egentligen Modular Finance för 10 år sedan med en tydlig idé om att ha en portfölj av olika produkter. Så det var faktiskt idén från start. Men den första produkten som tog fart var holdings. Och det är mycket riktigt en webbaserad databas som vi säljer till professionella kunder. Så att alla stora banker och de allra flesta stora institutionerna, regulatorerna på marknaden, marknadsplatserna, finansiell media, rådgivarna. Så man kan liksom nästan se det som ett ekosystem där Modular Finance då finns i mitten med en databas och servar alla de här olika kundgrupperna. Och så kan vi dessutom lägga till de börsnoterade bolagen själva. Så att vad det skapar är ju liksom nätverkseffekter där det är väldigt många som gynnas av att vi Modular Finance har uppdaterad och bra information i mitten. För då får de börsnoterade bolagen veta vem som äger dem och kan liksom jobba med den aktieägarbasen och också hitta nya investerare. Sellside vet vem som köper och säljer aktier och kan göra fler affärer och skapa bättre likviditet. Buyside får massa data på vad andra fonder äger och vilka flöden och rörelser finns. Och sen har du liksom regulatorn och media och advisory firms som också har nytta av bra data i mitten. Så vi liksom försöker hålla oss oberoende, gör ingen form av analys, gör ingen form av rådgivning, utan bara leverera de här produkterna till en ganska stor bredd av kunder.
Och på den andra sidan då, som är ju den nyare delen och den är det också den mest växande delen i sig också?
Eller? Ja, alltså det har ju varit som de senaste åren i och med, för övrigt, kaffet är väldigt, väldigt starkt så vi får nog fylla på lite sen så jag kommer vakna i alla fall. Det har varit den snabbast växande delen, utan tvekan. Vi började med bank och finans, började med holdings och sen de senaste 5-6 åren så har vi byggt egentligen hela vår organisation runt investor relations och liksom fokat och investerat väldigt mycket in i den. Men nu gör vi en revival, så nu kommer vi i Q1 här lansera första liksom helt nya versionen av holdings på 10 år. Så det kommer hända en hel del.
Man
kommer
inte... Vi är i Q1 nu.
Ja, i Q1 nu.
Ja, men när är Q1 då?
Vi har börjat rulla ut det till en del kunder redan.
Inte jag, inte mig.
Nej, du har inte fått den nya versionen än. Men det sker successivt.
Vilka är prior då?
Det är mer vi har en ganska liksom sofistikerad idé om hur vi ska liksom rulla ut den nya versionen. För vi vill se att alla liksom gillar det nya och vi testar och vi har liksom lite olika. Så vi har en intern plan som bara vi själva förstår logiken i, kan man säga.
Och när jag säger att jag har den, det är inte jag personligen som har den utan de som jobbar inom finansmedia. Många har den här tjänsten och det är helt inte reklam och sådär, utan då kan man följa liksom, till exempel om vi tar en Martin Gren som är en investerare i Skåne. Då kan vi ta, ja, vad har han annars, vilka investerar han annars med? Och då kommer vi in på Fosie Lund till exempel, eller så där, som man har ett investmentbolag med Joel Eklund. Sådana där saker kan man följa liksom, en person.
Precis så. Det som kanske är lite svårt att förstå från utsidan, att liksom bygga ihop en ägarlista i ett noterat bolag, det känns ju ganska straightforward. Det borde bara vara liksom att slänga upp det på en databas och visa upp det på webben. Men av våra då 55 eller 57 anställda så är nu tror jag 12 eller 13 heltidsanställda dataspecialister som bara arbetar med att manuellt tvätta, granska och förädla datan. Så vi har ju liksom byggt mycket av vår produkt och varför det ändå har gått skapligt bra för oss, att vi liksom gör väldigt, väldigt mycket jobb för att den här datan ska vara rätt och uppdaterad varje dag, varje vecka, varje månad, varje år och orka fortsätta göra det.
Det har ju varit något som vissa har sagt att nej, men den här laggar lite grann. Det är ju det som har varit lite kritik. Kommer det lagga mindre?
Nej, alltså att det laggar, det stämmer. Alltså vi kan ju bara göra det bästa givet förutsättningarna. Och vi försöker ju större vi blir en starkare och starkare kraft för att liksom argumentera för ökad transparens, ökad tillgång till data. Senast nu förra veckan var jag ute och fick chansen att prata lite om något som vi internt brinner väldigt mycket för, nämligen en större transparens på obligationsmarknaden som ju är liksom totalt icke-fungerande. Så att det är absolut så att i vissa bolag kan det till och med vara i Sverige kvartalsvis uppdatering som gäller, för att det är så ABL är skriven kring offentlighet i aktieböcker, medan i Norge där operatören äger clearinghuset, där har vi möjlighet till daglig data. Så det skiljer sig från bolag till bolag, marknad till marknad, och Modular Finance löfte och uppgift är att göra det bästa givet förutsättningarna, men vi kan ju inte trolla.
ABL är aktiebolagslagen. Yes. För det är väldigt intressant tycker jag, det här med transparens. Att det kan man ju säga då, med det andra benet, då har ni också gjort, till exempel finns en tjänst som heter MFN.
Yeah.
Och det är, man skickar ut pressmeddelanden och så vidare. Och det är också liksom en plattform för det, för börsnoterade bolag. Och det är mycket mer mot IR. Ja, det är hela IR-sidan kan man säga ju.
Exakt. Vår IR-sida består av 4+1 olika produkter. Så det är MFN som du tog upp. En distributionsmjukvara för att nå ut med sina kvartalsrapporter och finansiella pressmeddelanden. Både i Sverige men också globalt till liksom Bloomberg och Reuters och Factset och alla de här stora. Sen har vi Monitor som är en IR-plattform där bolagen själva håller koll på sina ägare och också loggar investerarmöten och ägnar sig åt det som man brukar kalla för investor targeting, det vill säga vilka investerare borde vi träffa och lägga tid på och sådär. Och egentligen skulle jag säga världens enda riktigt datadrivna IR-produkt där vi liksom kopplar upp Nordens idag förhoppningsvis någon gång världens bästa ägardatabas med de mötena man har, så man kan se vad ens IR-arbete faktiskt leder till, vilket är superviktigt när det är vd och CFO som ofta är med på de här mötena själva, så det är dyrbar tid.
Och när det gäller transparens, varför är det så viktigt?
Transparens är framförallt viktigt för två saker skulle jag säga. Dels liksom förtroendet i ekosystemet. Det finns en anledning till att Sverige och Norden hade typ flest börsnoteringar i världen nu, vad var det, 2021 där. Och att vi givet våran storlek ju har en enormt mycket noterade bolag per capita liksom. Och det tror jag har mycket att göra med att ekosystemet är väl fungerande och man litar på det. Så det är liksom helt avgörande. Sen också liksom för prisbildningen och likviditeten. Det vill säga, ska köpare och säljare våga göra affärer på en marknad så måste man veta att det går att följa upp och se att det verkligen liksom var så som man trodde, eller vem som köpte och vem som sålde. Och vänder du på det så har du ju obligationsmarknaden där du inte har någon offentlighet och ingen insyn alls. Och jag pratar ju med hur många anonyma fondförvaltare som helst som liksom hejar på när vi är ute och bråkar lite om det här. Men problemet är att det finns så mycket makt hos bankerna och bankerna är distributörer åt fondbolagen, så det är liksom FI säger att man tycker att bankerna ska själv reglera och själva verka för bättre transparens. Men det funkar inte riktigt så på finansmarknaden när det är något man tjänar pengar på.
Och obligationer, då pratar du om vilka obligationer?
Alltså företagsobligationer framförallt. Så alla typer av olika företagsobligationer som är listade i Sverige. Det är ingen hemlighet för de som är i branschen att det är en icke-fungerande marknad som jag är helt övertygad om skulle funka mycket bättre om vi fick mer transparens på vem som faktiskt äger de här obligationerna.
Och varför är det viktigt då skulle du säga?
Att annars så kommer det vara färre som vågar att verka i den här marknaden och investera, och du kommer också få liksom en dålig likviditet i systemet för färre vill handla för att man är osäker på hur spreaden ser ut eller vad man egentligen behöver betala för att göra en affär. Det behöver finnas en spårbarhet och en uppföljning kring de affärerna man gör för att en sån här marknad ska ha förtroende och ha likviditet.
Man har ju sett vissa krascher också ju, bara för några år sedan på företagsobligationssidan som också kändes lite så här oförklarliga. Hjälp, vad är det som händer här? Är det också därför?
Ja, men det har också att göra med det. Att i och med att vi har haft då begränsad insyn så har inte alla som har varit på insidan har förstått det och vetat det. Men alla har inte vetat om att det finns en eller ett par aktörer som är väldigt, väldigt dominerande på företagsobligationssidan. Och när vi får såna här liksom externa kriser eller chocker, så då har de en alldeles för stor del av systemet, så det liksom går inte. Då behövde ju de faktiskt stänga för uttag. Så även där skulle transparensen ha gynnat om fler kunde se hur dominerande, som att vi skulle ha en dominerande huvudägare på liksom hela börsen. Så det finns massa aspekter som gör att allt som bidrar till transparens och gör att fler aktörer ser samma sak är bra för marknaden.
Och det skulle också kunna vara ytterligare en tjänst för er att lägga till, eller?
Ja, men så är det. Det är ingen hemlighet att vi är ju inga... Vi är ju företagare, så det är klart att vi vill ju att så mycket data som möjligt ska vara liksom tillgänglig, för då kan vi skapa nya produkter. Men det är också någonting som jag faktiskt genuint tror på, oavsett om det är vi som gör eller någon annan. Och jag tror att man kan prata med ganska många olika aktörer i marknaden som har liksom olika incitament som säger samma sak.
Ni har också köpt börsdata som ni började att gå in i successivt för några år sedan som ägare ju. Varför har ni gjort det?
Nummer ett, för att jag ser upp till George och Henrik som entreprenörer något oerhört. Jag tror inte det finns någon produkt i Sverige som har högre utvecklingstempo med den kvaliteten på så få anställda. Så att jag och George framförallt har haft dialog under säkert 8-9 års tid. Och det har varit väldigt många som har varit och ryckt i den där plattformen och velat göra partnerskap eller uppköp eller liknande. Men vi har haft förmånen att liksom vara långsiktiga i relationen och prata länge om vad de vill och vad deras ambitioner är. De är precis som oss, extremt fokuserade på sina användare och sina kunder och vill få utveckla bästa möjliga lösning till dem. Så att, så här, först köpte vi en tredjedel för att liksom komma närmare varandra, och då gjorde vi också ett samarbete där vi lanserade en ny version av börsdata med lite av vår data och sådär. Och nu var tajmingen rätt för att de skulle liksom få komma in och bli delägare i nya Modular Finance egentligen istället, och att vi kan få liksom inkorporera den datan som finns och har funnits i börsdata in i våra B2B-produkter, och också liksom höja tempot och investera ännu mer in i börsdataplattformen för att göra den ännu bättre för de kunder och användare som man redan har.
Det är lite en B2C-tjänst som betyder business to consumer, och många andra tjänster som ni har är ju lite B2B kan man ju säga.
Ja, egentligen är vi renodlade B2B, så vi tar inte betalt av konsument någonstans, så det blir ju liksom börsdata ett ben för, och så finns det också spännande möjligheter att ta delar av det som börsdata gör B2B, vilket vi är helt säkra på finns en efterfrågan för. Så vi får se lite, vi har inte riktigt landat i det strategiarbetet än, men vi är i full gång och sätta planerna för vad vi ska prioritera först.
Ni själva har ju varit med i en jättestor affär där ni också har blivit delvis, inte uppköpta, men där ni har minskat ert ägande för att ett, kan man kalla det, private equity-bolag har kommit in.
Ja, men det kan man göra. De är nog private equity, och de som är liksom i branschen skulle nog kalla dem för growth equity, och då är det liksom ett kanske då lite mer framåtlutat private equity-bolag som har liksom ett lite bredare mandat och investerar i bolag som kanske har ambition att växa lite snabbare och kanske lite större frihetsgrader i vilket stadie de är i, om man redan har börjat tjäna pengar eller inte. Men absolut så är det private equity. Det är en fondstruktur. De har LPs som liksom investerar in i de här fonderna och gör investeringar. Så att ja, det är ett private equity-bolag.
Och berätta lite, de heter?
Sprints, så att de har huvudkontor i Storbritannien, men det är liksom svenskar som driver det. Så det är ett gäng som var på Kinnevik först för många, många år sedan och lärde känna varandra där. Och sen kom även Pierre Siri som var med och egentligen byggde upp Blocket. Han grundade inte Blocket för det fanns redan, men köpte det och egentligen byggde det till det det är. Också en fantastisk entreprenör. Så det är liksom svenskar i London kan man säga, kontor både i London och i Stockholm. Ganska litet team, de är 20 personer och sånt där. Och lika liksom maniska kring att hitta bolag som är fokuserade på just kundvärde. Och inte bara liksom finansiell optimering. Utan snarare tror att gör man saker som är väldigt, väldigt bra för kund så kommer liksom resultaten komma sen. Och det märker man när man träffar många av de här private equity-bolagen. Jag tror vi träffade året inför att affären blev av så hann vi träffa 40 stycken investerare ungefär. Ganska liksom djupt. Och då lär man sig lite hur de funkar och hur de jobbar.
Kan du inte berätta lite om det? Och jag vill bara, innan vi börjar och berätta när du var runt och träffade de här private equity och andra investerare då. Varför ville ni sälja av, du och Måns, och hur mycket äger ni nu?
Bra fråga. Om vi börjar med hur mycket vi äger nu, så alla befintliga ägare sålde exakt lika mycket. Så alla sålde 40% av sina innehav och behöll 60%. Så att de befintliga ägarna i Modular Finance äger fortfarande 60% och så äger Sprints då 40% av bolaget. Anledningarna bakom att göra en transaktion mer eller mindre prick på 10-årsdagen för Modular Finance var flera. Dels så, det kan låta liksom töntigt, men jag tror att folk som har drivit bolag förstår nog vad jag säger, och har man inte gjort så kanske man ändå kan liksom lite ändå liksom tänka sig in i det, att vara huvudägare och driva ett bolag som liksom plötsligt har blivit lite större och inte bara är liksom 10 personer i ett rum eller 5 personer i ett rum.
Utan det omsätter över 100 miljoner, va?
Ja, precis. Vi tittar på vår återkommande intäktsbas. Den är en bra bit över 100 miljoner. Och som sagt 55 personer, verksamhet i flera länder. Då börjar det liksom plötsligt bli ett ganska stort ansvar. Man känner ett väldigt, väldigt stort ansvar för alla de här individerna som jobbar här och alla våra snart 1000 kunder. Och det blir stort, liksom, även om vi utifrån sett ett pyttelitet bolag fortfarande. Och så ägde då jag och Måns och Rasmus, så jag och Måns som egentligen drog igång, och så Rasmus kom in väldigt tidigt som CTO, typ 80% av bolaget. Och då är liksom allt som händer i vårt ansvar. Så vi har liksom kommit till en punkt där vi på något sätt vill liksom dela den här osynliga bördan som det ändå är. Det är fantastiskt kul, men det är också tidvis tungt att liksom ha det där ansvaret på sina egna axlar. Så att det hade vi kommit till en punkt där vi ville göra, att just liksom dela det. Sen också på det personliga planet så har jag alltid känt liksom att det är egentligen väldigt så här orättvist att just de här åren när man har små barn, jag har 2 och Måns och Rasmus har varsitt, så ska man liksom, då man mitt i det här att bygga sin karriär och jobba som mest, och alla som har småbarn vet vad det kräver av en. Så jag har liksom alltid haft som dröm på något sätt att skapa större frihet för mig själv under just de här åren då barnen är liksom mellan 1 och 8 eller vad det är. Så någon sån här hemsk studie att man tillbringar liksom 80% av tiden med sina barn fram tills de är 13 år eller något sånt där. Och sen resten av livet är liksom 20% av den tiden. Det orkar man knappt läsa liksom. Samtidigt så lever jag för att skapa värde och jobba och sådär. Så det är liksom den där helt omöjliga balansen. Och liksom för att i alla fall ha en chans till att nå fram till någonting där, så vill jag liksom ha lite större frihetsgrader. Så vi sålde egentligen in ett case där ingen investerare som gick in i det här kan liksom kan ha som krav att jag ska vara vd i 5 år till. Utan det är lite mer på mina och på våra premisser nu. Vi har committat till att vi ska jobba 100% av vår tid med Modular Finance. Men exakt vad vi gör och sådär, det ska kunna vara friare. Vi ska kunna få göra saker som vi älskar och vi tycker är kul. Och det kändes som en väldigt stark drivkraft för mig, att inte liksom bli fast i något man har byggt. Det låter kanske konstigt, men man blir liksom nästan en fång i sitt eget bygge på något sätt.
Du gick ju på Handelshögskolan, det var där också som du träffade din kollega och medgrundare Måns. Du jobbade lite extra på Börsveckan, bland annat med Peter Benson, vet jag. Och sen så grundade ni Introduce som ni sålde till
Lemin först, och sen sålde de det till ABG.
Så, ja, som ABG äger idag. Yes. Ja. Så du var ju väldigt, väldigt tidigt intresserad av aktier och börsen.
Ja.
Vi kommer till det sen, du liksom investerade och har en koncentrerad portfölj, lite sådana saker. Ja. Men jag tänker också, när man håller på med bolag, alltså, det som jag också har noterat med många personer som jag har intervjuat, som också i grunden är intresserade av att investera, man kommer så långt ifrån den börsnerven. Gör du det, eller får du det via jobbet?
Allt är väl en blandning på något sätt, men jag har liksom insett att jag har lite svårt att göra allt bra samtidigt. Liksom. Så att de senaste åren har jag inte varit en särskilt duktig investerare på börsen, utan liksom blivit långsiktigare och långsiktigare, a.k.a. latare och latare. Eller liksom.
A.k.a. sämre?
Absolut sämre. Jag tror att det är absolut inte så att aktivitet är liksom rakt korrelerat med success på aktiemarknaden. ibland tvärtom. Men har man liksom den typ av strategi som jag har med väldigt få innehav, koncentrerat, man måste liksom ha rätt, och där man gärna egentligen ska blanda ett par, två, tre, fyra liksom kärninnehav som man äger över ett antal år och förhoppningsvis har en rätt tes kring, med lite mer aktivitet, det som man liksom brukar kalla swing trading, på 3, 6, 12, 18 månader. Och också om man blir en lite större investerare i små bolag, så blir man väldigt klumpig. Det är liksom, du kan inte gå in och ut, utan du måste liksom ha tålamod. Och har man inte riktigt tid ändå, så blir resultatet att man bara sitter på rumpan och gör inte så mycket. Och det tror jag kanske inte nödvändigtvis är bästa receptet för framgång på aktiemarknaden.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Tillbaks till hur det gick till när ni sålde. Du sa att de var liksom också intresserade utav er drivkraft ungefär, och inte bara liksom finansiell outcome. Kan du berätta om andra som ni träffade där på vägen? Liksom den här, hur gick det till? Ni träffar 40. Alltså
det, ja, precis. Det här är, det är, liksom, det är smarta investerare. Det räcker inte att visa liksom dina historiska siffror och sen så investerar de. Utan vi valde en väg där vi gjorde en strukturerad process. Och då utser man egentligen en investmentbank. Vi jobbade med Rothschild, som egentligen håller i projektledarskapet för en affär, helt enkelt. De är med på alla möten och liksom, ja, bokar allting och pratar med alla och sådär. Och sen hade vi liksom, ja, såklart haft kontakt med massa investerare en tid innan. Men det är en väldigt intensiv process där man börjar med att liksom ha coffee meetings med massa investerare. Och de får känna på oss och vi får känna på dem. Sen väljer man ut ett antal från dem som får ännu lite mer tid. Och sen väljer man ut ytterligare ett antal från dem när de har lagt indikativa bud, som det heter. Sen så liksom går man längre och längre ner i tratten, och till slut så finns det bara några få kvar som liksom har lärt känna oss bättre och bättre och indikerat vad de är beredda att betala för bolaget, och till slut då får chansen att göra en lite djupare liksom due diligence på vårt bolag. Och efter den så lägger man ett mer firm bud, och sen förhoppningsvis så är man överens.
Får ni också ta del av den due diligensen?
Absolut. Vi hade faktiskt en session igår där vi liksom, vi hade fått ta del av den innan, men där vi gick liksom in depth med dem, och det var extremt värdefullt. Och jag, det första jag gjorde var faktiskt att skicka ut hela den decken på, jag tror det var 60 slides, till hela personalen. För det är liksom värdet av att göra en sån här jättejobbig och tidskrävande strukturerad process, att det är hundratals smarta människor som tittar på vad vi gör och liksom kritiskt granskar vad vi skulle kunna göra istället eller vad vi kan göra bättre.
För de flesta vet vad det här är för någonting, men det är ju liksom en genomlysning utav bolaget, och det finns ju olika typer av, det finns ju finansiell due diligence, det finns också där man går igenom management och kollar liksom, har ni renoverat något hus på något konstigt sätt och så vidare, lite så.
Ja, och en sån här affär gör man alla delar, så man gör finansiell due diligence och legal due diligence och kommersiell due diligence, så det är liksom alla de delarna. Men för personalen är det framförallt det kommersiella som är viktigt, så man genomförs liksom hundratals intervjuer med befintliga kunder, potentiella kunder, kunder som man kanske har tappat någon gång, konkurrenter, leverantörer, och man liksom bara vänder upp och ner på allting. Så det är på ett sätt superobekvämt, men jättenyttigt. Så det var liksom därför mycket vi valde också, inte bara för liksom att konkurrensutsätta och få rätt pris på bolaget, utan också för att vi insåg att det är ganska lärorikt att liksom någon eller några, och här var ganska många, som vänder ut och in på bolaget och utmanar oss var vi kan bli ännu bättre.
Bara detta när liksom, vad ska man säga, det hårda kapitalet eller de som investerar, faktiskt är det ju andra människors pengar via private equity firmor och sådär, det och sina egna, men det är ju, de har ju ansvar också för andra. Jag tittade på en serie, Bianca Ingrosso, Imperiet menar, och Och mötet mellan henne och Verdane var helt otroligt. Jag vet inte, har du sett det?
Jag har sett det. Jag såg det faktiskt bara för någon vecka sedan.
Mm. För man kan säga att det som är slående, och det kan vara grovt klippt och det kan vara mycket mer som man inte ser.
Ja.
Men det som man får se i alla fall, det är att där sitter Bianca Ingrosso och hon har haft ett jävla tempo liksom, och byggt runt sig själv. Och det där har gått ganska bra.
Mm.
Och sen så får hon in då Verdane och där sitter de och man känner att de talar liksom helt olika språk, för hon pratar liksom eld och passion ungefär och de pratar bara siffror.
Mm. Det där är säkert hårdklippt. Jag är helt säker på att Verdane är en så pass professionell investerare att de också förstår att liksom Kaja är helt beroende av sin kultur och sin liksom fanbase och allt det där.
Så det... Ja, men utan att fastna i det, så bara mötet mellan det entreprenöriella mötet med liksom vad ska man säga, lite mer...
Kapitalet.
Och liksom det kala liksom, kapitalet.
Det stämmer, det där är rätt. Och det var ju massa superduktiga investerare. Jag är ju ändå liksom betydligt mer van vid det där än vad det hade varit rimligt att... Liksom, Bianca var, de hade drivit på. Jag tycker för övrigt att hon är skitcool som liksom har gjort det där och superimponerande på alla sätt och vis. Och de hade bara hållit på liksom några år. Men även för oss, jag har liksom varit i den här branschen i 15 år, så var det en del investerare som jag var superimponerad av, superduktiga, men som jag bara kände att jag kan aldrig jobba med de här. För vi är alldeles för olika i vad som är viktigt och hur man ska göra saker och ting. Så det är inte samma sak att vara liksom smartast och bäst och betala mest och vara den investeraren som man ska välja, utan det måste ju vara någon som liksom köper in på det vi vill att Modular Finance ska vara och stå för. Och det var ju också bland det som till slut gjorde att vi inte gjorde, det var ganska nära att vi skulle göra en majoritetsaffär och liksom sälja över halva bolaget, och till slut så insåg vi att det är, liksom, det är för tidigt för Modular Finance att inte ha oss grundare och entreprenörer som huvudägare. Och nu har vi istället ett liksom betydligt mer partnerskap anpassat upplägg där vi behöver liksom komma överens om de viktiga frågorna i styrelserummet tillsammans med sprints, men där ingen egentligen har kontroll i form av 51% av aktierna.
Och hur mycket köpte de sin andel för?
Det har vi inte gått ut med och kommer inte att gå ut med. Det är bara skönt att slippa prata om sådana saker så länge man bara kan.
John Skogman här, som är en av duon i något som heter Börspodden, han sa att nu har ju Petter blivit miljardär på affären.
Jag jobbade med John lite grann när vi höll på med Introduce. Då var jag han på banken som var delägare. Så att han säger väldigt mycket saker och det får väl stå för honom. Och jag tycker det är så obekvämt att prata om, så att jag passar så länge jag bara kan.
Men du har fått jättemycket pengar i alla fall.
Ja, men så är det ju. Absolut. Ja. Absolut.
Vad ska du göra med pengarna?
Jag vet faktiskt inte. Det är många som svarar det och jag fattar att folk tycker det låter liksom klyschigt och tråkigt och ogenomtänkt. Men det är verkligen med handen på hjärtat inte varit det som varit drivkraften för oss, utan det har varit att liksom, som jag är inne på tidigare, få hjälp att bära den här liksom då osynliga bördan som det är att driva bolaget, att ge mig själv chansen att få liksom en större frihet att välja när och hur och sådär, man någon dag ska liksom gå över till en annan typ av roll. Nu är jag fortfarande vd, tycker det är fortfarande fruktansvärt kul, så det är liksom inte så att det är något sånt bestämt, men bara att mentalt känna att jag har berättat för folk att det är på mina villkor, det är på mina premisser, det är när jag bestämmer att det ska vara på något annat sätt. Jätteskönt mentalt för mig. Och sen är vi också i ett läge där liksom vi går från att vara ett litet bolag till att vara ett lite mindre litet bolag. Vi är inte mellanstora än, vi är fortfarande små. Men det går inte längre att jag och Måns och Rasmus bär bolaget på våra axlar, utan det är massa andra duktiga personer här som ska make it happen. Och då, när man gör en sån här affär, så har man också en väldigt, väldigt bra chans att få till ägarprogram för personalen som kan bli väldigt, väldigt bra. Så det har på allvar varit en drivkraft för oss när vi fyllde 10 år, inte längre kunde ge ut kvalificerade personaloptioner, som är fantastiskt att de kom till för typ då 7 år sedan eller vad det är. Och nu har vi chansen att ge alla anställda, samtliga, alltså 100% av alla anställda i Modular Finance kommer få chansen att bli delägare eller utöka sitt befintliga delägarskap. Och för många, så om det går bra för oss kommande 5 år, så kan det bli liksom totalt life-changing money för dem. Och det liksom är häftigare än något annat framåt. Att liksom se de här personerna som jobbar stenhårt för att det ska gå bra för oss. Att de också får avkastning i ägande.
Målet är att börsintroducera er så småningom, eller?
Ja, men nu gjorde vi den här affären och då är det liksom ingen hemlighet att då har man typ en 5-årshorisont på att göra ett antal väl utvalda grejer som ska skapa värde. Och för oss så handlar det om att liksom fortsätta växa i Sverige där vi har hur mycket kvar att göra som helst. Växa ännu snabbare ut i Norden som vi har nu lagt 3-4 år på att liksom investera in i. Och nu alla produkter anpassade för alla nordiska länder och vi växer väldigt, väldigt snabbt. Vår utlandsaffär växte 75% förra året.
Men från låga nivåer?
Ja, relativt. Men det har gått från att vara noll till idag var över 15% av vår business. Så att det rör på sig. Och sen så ska vi etablera oss betydligt mer aggressivt än vad vi gjort i Norden i Storbritannien. Så vi hade liksom första stora launchen för Storbritannien igår efter ungefär 1,5 år av förberedelser. Och sen så kommer vi heller inte dela ut några pengar under de här 5 åren i planen. Utan tanken är att vi ska vara mer aktiva på M&A-marknaden och titta på potentiella förvärv som kan passa i Modular Finance.
Vad är det då? Nu har ni köpt börsdata till exempel.
Ja, börsdata. Ja, men det finns säkert 15 bolag som jag tittar på lite löpande och så kanske det är 5 av dem som jag är extra mer intresserad av.
Ja, men säg lite mer.
Nej, det kan jag inte. Det går inte.
Men det är finansiella tjänster.
Ja, absolut. Det ska vara liksom närliggande det vi håller på med. Det ska helst vara lite data, det ska helst vara lite verktyg. Det ska antingen vara i en befintlig marknad eller en ny marknad vi satsar i. Men jag skulle säga att liksom, det är 15 bolag som jag liksom är inzoomad på. Men det finns säkert 100 bolag som vi skulle kunna tänkas vara intresserade av att köpa. Så det finns jättemycket spännande där ute. Så det är mer att vara... orka vara fokuserad och välja rätt väg. Men vi får se.
Är de i Sverige?
Det är blandat.
Vi kör några snabba frågor. Är du en spara eller slösa?
Slösa.
Vad slösar du på?
Alla små saker i livet. Jag älskar liksom att köpa riktigt bra mat från så här små producenter. Som det är helt okej att det kostar mer om det liksom är bra. Men allt smått. Liksom. Jag gillar inte att vara snål på små saker. Snarare än de här stora grejerna.
Din bästa investering?
Modular Finance.
Din sämsta?
Oj, det är något lite så här obskyrt. När jag gjorde massa IPO-er för hur många år sedan är det då? 12 år sedan så var det någon IPO jag var med i som öppnade upp, jag kommer inte ens ihåg vad de hette, 50% första dagen och jag sålde. Så att där är väl i procent min sämsta investering.
Det dyraste du har köpt?
Hus.
Vad kostar det?
Det vill jag inte heller kommentera. Varje gång jag kan slippa prata om sådana grejer så gör jag det. Men det var det dyraste jag har, det var det dyraste jag har köpt.
Om man har 100 000 kronor, hur ska man investera det just nu, tycker du?
Man ska rannsaka sig själv, fundera på hur mycket tid man är beredd att lägga. Man ska bara investera i lönsamma bolag. Är man beredd att lägga massa tid så ska man välja ut 5 bolag, 5-6, och investera i dem. Följa nära och byta ut så ofta man orkar och hinner, beroende på vad man liksom får se horisont. Har man inte jättemycket tid, då kan man antingen, om man har jättelite tid kan man välja en liksom korg av investmentbolag, tror jag är ganska bra. Och har man mellan mycket tid så ska man kanske välja sådär 12 lönsamma små och mellanstora bolag och egentligen bara äga dem och en gång per år fundera på om 2-3 ska ut och 2-3 ska in.
Du nämner inte fonder för att...
Man kan investera i fonder också, men jag är inte så liksom faktiskt duktig på det, för jag har aldrig investerat i fonder. Så att jag har aldrig liksom riktigt satt mig in i hur man ska tänka kring avgiftsstrukturer och sådär. Men ska man investera i fonder så skulle jag hellre liksom betala lite mer för någon riktigt duktig förvaltare än att bara fokusera på lägsta avgift. Men jag är ju en förespråkare av aktiesparande. Jag tror att det passar många fler än vad folk tror om man bara liksom tar bort att det känns läskigt och svårt.
Den här podden heter Ett rikare liv. Vad är ett rikare liv för dig?
Alltså, ett rikare liv för mig är att orka och våga skapa förutsättningar för sig själv att liksom lägga tiden där man vill. Och jag fattar att det är väldigt få förunnat, speciellt de här liksom åren då som jag är mitt uppe i, när man har små barn och sådär, där de flesta inte har valet att kunna välja mellan, för man måste liksom arbeta för att kunna täcka sina levnadskostnader. Men jag som har liksom haft så mycket tur och börjat tidigt, så liksom vill jag försöka utmana mig själv att verkligen lägga tiden där jag blir liksom lyckligast och kanske inte där man bygger det coolaste eller tjänar mest pengar eller vad det nu är. Så att det är min stora ambition här framöver, får man se om man lyckas.
Du har pratat ganska mycket om tid, tycker jag, hela vägen här. Ja. Det är ett ord som har återkommit så här flera gånger. Mm. Är det liksom något nästan nyupptäckt för dig?
Nej, men det har nog jättemycket med att göra att jag är mitt inne i de här liksom småbarnsåren och är van att ha så himla mycket då just tid. Och har man en 1- och 3-åring som är ganska intensiva, så får man liksom bli utmanad i att det inte finns så mycket av den varan. Så jag tror att det är nog väldigt mycket att man är inne i den där bubblan som är anledningen. Jag hade nog inte alls pratat om det lika mycket för 3 år sedan. Då hade jag blivit liksom frustrerad, irriterad om jag hade hört mig själv nu. Men man måste också liksom tillåta sig själv att få vara i den fas i livet som man är. Och jag är helt säker på att om det blir några småbarnsföräldrar som lyssnar på det här, så kommer de förstå mig.
Senast jag träffade dig, det här kan låta lite otrevligt, men då såg du väldigt sliten ut. Varför?
Det var jag. Senast vi träffades var ju när vi gjorde podden kring Euroclear i Sverige. Och att man enligt oss då hade gjort massa nya åtgärder för egentligen begränsa insynen och tillgängligheten av aktieböcker. Framförallt för de noterade bolagen själva, som ju vi jobbar på uppdrag av. Men även för liksom aktörer som är intresserade av den här datan som oss. Så att, det var en tuff period.
Alltså det som kändes i alla fall utifrån, det var som att kärnan i er verksamhet var liksom lite hotad. Den informationen som ni får ta del av och som ni liksom delvis står på ena hållet lever av, den var liksom hotad att man skulle strypa den tillgången, tillförseln av information till er. Och Euroclear, de är vad de låter, kan man säga.
Ja, delvis rätt. Sen är ju liksom den datan, vi har ganska mycket produkter och ganska mycket paketeringar som liksom inte är direkt beroende av det. Så det är inte så att på något sätt att Modular Finance inte hade funnits om det hade gått igenom så som de enligt oss då försökte göra det. Men däremot så ja, stora delar av vår affär hade blivit påverkad. Och när du tog emot mig så var det ju liksom superfärskt och vi kunde inte allt och hade inte förstått allt. Så att när vi efter ett par månaders mer eller mindre dygnet runt arbete hade liksom satt oss in i alla de juridiska, hela det, liksom, hela det legala ramverket kring det här, så var vi betydligt lugnare. Då förstod vi att så här kan man inte göra, så här får man inte göra. Och sen dess har det hänt väldigt mycket som har gjort att just nu är frågan liksom under kontroll, även om det finns väldigt mycket som vi inte gillar. Framförallt så tycker vi det är alldeles för dyrt för svenska börsbolag att köpa sin egen aktiebok, i och med att Euroclear har monopol och man inte kan välja vem man köper den ifrån, utan det finns bara en aktör. Och det finns lagar som ganska tydligt reglerar att Euroclear bara får sälja den här datan för kostnaden att ta fram den, och det tycker inte vi riktigt stämmer. Men ja, min uppfattning där och då och min känsla var nog att grunden i vår affär utmanades.
För det är inte så att ni såg att det finns grunder i er affär som utmanas och därför måste ni sälja av lite grann?
Nej, utan då hade det funnits någon sån liksom fundamental oro, så hade vi nog aldrig kunnat ens inleda en process. Utan ett par månader innan vi inledde processen så hade vi kommit till en punkt där vi var så trygga i liksom grunderna i det här att det inte var en icke-fråga, men det var i alla fall, läget var liksom lite bättre än vad det hade varit under de här 8-9 åren innan, så att säga. Sen med allt det vi hade lärt oss om vad som egentligen borde gälla enligt gällande lagar och regelverk, så borde det ske ännu större förändringar. Men nej, jag kan förstå att det utifrån sett kan se ut så, men det är så pass skickliga och smarta investerare som tittar på det här, att hade det funnits någon som helst liksom fundamental grundläggande oro så hade vi överhuvudtaget aldrig kunnat göra en affär.
För det var så här, Konkurrensverket tittade på detta, får de göra så här, är det utrett?
Ja, nej men de har tittat på det utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv, och jag är helt säker på att många av de eftergifterna som Euroclear Sweden har gjort har varit kopplade till att man har haft ögonen på sig. Men det som är kvar kring prisfrågan är nog snarare liksom en legal fråga som behöver prövas från andra vinklar. Dels skulle man kunna fundera på vad FI tycker om att man liksom konkurrerar nedströms, som det heter, och dels så skulle man kunna liksom fundera på om det verkligen är så att en aktiebok för ett stort bolag ska kosta 17-18 gånger mer än en aktiebok för ett litet bolag, om det är så att det ska vara at cost. Så funkar ju inte riktigt digitala datamängder i dagsläget.
Uppvaktar ni Finansinspektionen för att kolla upp det här, eller hur, är det något du tycker liksom, lite allmänt?
Vi skulle behöva göra det om det verkligen ska dras igång en utredning av det, och det är säkert ganska känsligt eftersom Euroclear är liksom enda clearinghus med ett tillstånd att bedriva clearingverksamhet, så man skulle behöva vara ganska modig från Finansinspektionens håll att utmana dem. Även det finansiella systemet och regulatorn är liksom beroende av att vi har clearing. Tyvärr är det så det ser ut i princip alla länder i hela världen, att det är en de facto monopoliserande marknad. Det blir monopol på clearing för att det är för komplicerat för alla marknadsaktörer att koppla upp sig mot flera olika liksom, som ska sätta de faktiska affärerna. Så att, det där kan man prata om i timmar.
Men detta med distribution, det här är ju en konflikt som vi ser i många liksom, framförallt mjukvarubolag. Alltså man har liksom, hur ska betalvägarna se ut för Spotify via Apples telefon? Ja, det blir jättekonstigt att betala via telefonen som man tar via datorn, och så tycker man från Spotifys sida, har man sagt några gånger, att då missbrukar de sin dominerande ställning. Men motargumentet mot det är ju, om man är företagare, ja, vad har du gjort? Det är som Karl sa på taket, när han ska bjuda på godis så säger den andra, men nu tog du den största biten. Ja, vad har du gjort? Jag har tagit det minsta såklart. Ja, men du får det minsta, vad gnäller du för? Säger Karl på taket. Amen. Så är det väl.
Jag håller med i grunden. Liksom. It's a free market. Så här. Men problemet just med clearing är att det är liksom väldigt, 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 väldigt svårt att utmana. När man väl sitter på alla kopplingar och sitter på det och sitter på tillståndet, så har det visat sig vara liksom nästintill omöjligt att utmana. Och det är där en regulator behöver finnas.
Du menar kanske också att det här är lite mer av en samhällsfunktion någonstans?
Ja, men det är det ju, 100%. Det är ju en samhällsfunktion. Utan en fungerande clearing så har vi inga börser. Och då har vi liksom inget finansiellt system där man kan ta in pengar till bolag som ska ha pengar. Så att, absolut, musik är också viktigt. Men det är liksom mycket fler aktörer och det finns ju andra. Alltså Spotify har ju inget de facto monopol. Det finns väl 5, 6, 7 olika såna här streamingtjänster. Sen är de störst och viktiga. Men det är något helt annat. Här finns det bara en i varje land. Så det är lite skillnad.
Om vi då bara ska prata lite investeringar. Jag såg på din Twitter att du har gjort ett uselt år. Jag har hört dig förut och vet att du är en tävlingsmänniska. Att du tycker inte om att förlora, inklusive typ så här minigolf och allting. Och att du blir liksom störd och irriterad när det går dåligt. Hur dåligt har det gått och varför har det gått så dåligt och hur mår du med det här?
Bra fråga. Framförallt förra året var ju riktigt uruselt. I år var jag också ganska uselt givet förutsättningarna. Men jag tycker liksom att håller man på med det här och lägger så pass mycket tid och har gjort det så länge som jag har gjort, så gillar jag ju liksom inte alls när jag överhuvudtaget blir slagen av index. Liksom det gör ont. Men
jättemycket slagen var det väl, eller?
Ja, både förra året och i år så var det ganska ordentligt slagen, absolut.
Vänta lite, du menar förra året och
förra, exakt, 22 och 23. Och hur mår jag av det då? Nej, jag är liksom inte så störd av det som jag borde vara.
Piss i Mississippi?
Nej, absolut inte. Och det är inte det handlar om. Men det är väl mer så här att ju äldre man blir så blir man ändå lite mer liksom realistisk. Och det har liksom, tiden till det där har inte funnits. Och på ett sätt så kan jag tycka att det är uppfriskande att känna att liksom det där kommer inte gratis. Och det är liksom absolut vackraste och finaste med finansmarknaden är ju att det är absolut lättast att prestera bra procentuell avkastning när du har en så liten portfölj som möjligt, vilket jag tycker är helt, helt fantastiskt. Ännu mer fantastiskt att nätmäklarna har pressats till att ge gratis courtage för små portföljer. Så att liksom, det finns ju inga skäl att inte börja investera i aktier. För det är, liksom, det är inte lätt, men det är, du kan inte ha bättre förutsättningar för att skapa avkastning som är bättre än index. Så det blir svårare och svårare. Och om man dessutom kombinerar det med att vara lite för, jag vet inte om jag ska kalla mig själv att jag har varit lat, men jag har i alla fall inte haft, jag har inte tyckt att jag har haft tiden att lägga på min egen aktieportfölj. Då kan jag ju faktiskt inte heller förvänta mig att det kommer gå så himla bra. Och det har det inte gjort.
Men är det Söders sportfiske som har tyngt mest?
Nej, det är det inte. Jag har andra investeringar som
har gått sämre.
Som både har gått sämre och som framförallt är större. Nej, det är en kombination. Det är inget som har gått jättebra för mig de senaste 2 åren.
Jag vet att du brukar säga att du inte vill prata om case, men kan du göra det lite?
Nej, jag gör inte det. Och anledningen är egentligen ganska tydlig. Det är varför att jag gjorde det under Modular Finance första år. Och då hade vi kanske 50 börsnoterade bolag som kunder. Nu har vi 650 börsnoterade bolag som kunder. Och då var det en IR-chef som var väldigt erfaren och som kom till mig och sa bara, Petter, jag måste bara säga till dig att det känns konstigt när ni levererar vår mjukvara för att distribuera kvartalsrapporter och liksom mjukvara för att hålla koll på aktieägandet. Och så samtidigt så berättade du på Twitter att du äger aktien av den här och den här och den här anledningen. Och då tog jag liksom ett steg bak och sa, ja, men jag fattar det. Liksom. Det blir en märklig beroendeställning. Liksom. Så då bestämde jag mig bara där då. Jag kommenterar inga enskilda bolag så länge jag är vd på Modular Finance. Men jag har fortfarande lika mycket åsikter som förut.
Om du skulle sluta vara vd, vilket liksom, det känns ju som det ligger i den riktningen.
Nej, men någon dag kommer jag absolut göra det. Jag värderar väldigt, väldigt högt att försöka liksom optimera min, det låter sjukt töntigt, liksom, men optimera min lycka. Liksom, att välja att lägga min tid på det som gör mig glad och som får mig att må bra. Och at some point kommer liksom det här bolaget bli för stort och behöva ett ledarskap som jag behöver liksom ändra mig för mycket för att vara bäst på. Och då kommer det faktiskt bli så, även det klyschigt, att det finns en annan ledare någonstans där ute som faktiskt är bättre på att driva Modular Finance. Sen vill jag förtydliga att vi är liksom committat till, och jag skulle aldrig någonsin vilja något annat än att lägga vår 100% tid på det här bolaget, åtminstone kommande 5 år, kanske längre. Och att liksom bara gå över till att vara investerare, är det nog en relativt lång tid innan jag kommer liksom nöja mig med. Men liksom att variera upp och göra fler olika saker och även ha tid att lägga på min familj och mina barn. Det känns viktigt framöver.
Men nu när du ändå har fått en stor påse pengar, en miljard eller så. Det är tyst. Ja. Men nu när du ändå fått så mycket pengar. Jag fattar ju att du inte bara sitter på pengarna. Vad, kan du säga liksom vad du gör?
Ja, nej, men det är också sjukt ospännande. Jag är väldigt sådär. Antingen så gör jag liksom relativt stora och relativt genomtänkta investeringar som jag engagerar mig i. Börsnoterade bolag engagerar mig lite mindre, men jag träffar alltid liksom vd och eller någon i styrelsen eller någonting i den stilen typ en gång per kvartal åtminstone. Så just nu har jag inte en enda onoterad investering. Jag har 4 noterade investeringar och jag har Modular Finance. Och det som jag inte har tillräckligt mycket tid eller idéer att investera i, det sitter på ett vanligt bankkonto.
Vanligt bankkonto?
Jag vet inte om det är vanligt, men det är ett bankkonto i alla fall.
Vilken bank?
SEB just nu, men det kommer vara liksom lite, ja, lite blandat. Men jag är lite så här asketisk. Det är antingen eller. Jag kommer inte hålla på med massa krusiduller, hålla på med någon stor obligationsportfölj eller göra massa sidinvesteringar. Utan det är liksom svart eller vitt. Investeringar för mig måste vara någonting jag liksom brinner för och tycker är roligt. Jag behöver inte optimera varje liksom avkastningskrona. Och helt ärligt, helt ärligt, så har jag faktiskt inte ens haft tid att fundera på vad man någon dag ska liksom göra med de där pengarna. Det känns inte centralt.
Men om vi tar det, vad du tittar efter ändå.
För att göra en investering?
Ja, för att göra en investering. Du, för det första, har du haft obligationer någon gång?
Nej. fattar inte riktigt hur det funkar. Jag måste lära mig massa nytt och det finns massa annat som jag borde titta på innan, känner jag. Så att nej, det har aldrig lockat.
Du har liksom ett stort onoterat innehav.
I Modular Finance, exakt. Ja. Jag äger typ 20% av Modular Finance fortfarande. Så att jag hoppas att det är mitt största innehav.
Och sen så har du, vad sa du, 4 till?
Ja.
Och ett utav dem är Söders, ja. Sportfiske ju.
Ja. Och det borde vara betydligt fler. Jag är inte alls nöjd med att ha en så koncentrerad portfölj just nu. När jag la mer tid och var mer aktiv så var väl det kanske något sånär okej. Men jag skulle vilja gå mot att inte vara liksom lika manisk, att jag behöver förstå allt och kunna allt i varje innehav. Att jag kanske skulle kunna acceptera att i alla fall ha sådär 6, 8, 10 innehav i portföljen. Det skulle nog passa mig bättre. Men det är lite så här en mental resa för mig att ta mig dit. Så att...
Annars har det ju varit din strategi, och nu pratar vi om att det har gått dåligt de sista 2 år jämfört med index. Mm. Men tidigare, och du har ju delat med dig utav din utveckling så här på Twitter eller X, och vad är ditt bästa år?
Oj, det kommer jag inte ens ihåg nu, men jag har ju några år när jag har över 100% i alla fall, inte många. Men det är framförallt att jag är jättestolt över att jag har haft en ganska hög och stabilt hög avkastning över de här liksom första, vad blir det, 15? Jag tror att det är 18 år jag har hållit på med, så de här 16 åren har jag gjort det superbra och är jättestolt och lagt fruktansvärt mycket tid. Och då har strategin framförallt varit att ha sådär 2-3 eller 2 ofta liksom core-innehav som jag har i minst ett år och som jag liksom har en väldigt tydlig idé kring ett case som ska utspela sig. Och sen har jag då varit väldigt aktiv att hela tiden ha koll på inför enskilda kvartalsrapporter eller inför enskilda perioder i ett bolag, så har jag liksom ägnat mig åt swing trading, ägt saker mellan en månad och typ så här 12 månader och kunnat liksom hitta väldigt mycket avkastning genom att göra ett case på 12% här och ett case på 27% här liksom under samma år. Och då blev det flera år som jag liksom lyckades vara uppe på så här 40, 50, 60, 70, 80% avkastning, vilket ju liksom är idag känns långt borta.
Saknar du den tiden?
Alltså jag la så fruktansvärt stor del av min tid och mitt liv på det då, så att jag är glad för det. Och inte så att jag liksom känner att jag måste göra det nu. Jag tycker att det absolut roligaste nu är Modular Finance. Och att få nöjda kunder och att se liksom våra duktigaste medarbetare blomma ut och ta stort ansvar. Det är ändå det som är betydligt roligare än investeringarna just nu. Men det kanske också bara för att Modular Finance går bättre än vad mina investeringar gör.
Men om man tittar då som din strategi, nu sa du har alltid haft en koncentrerad portfölj. Du har nästan alltid kört...
Jag aldrig har haft mer än 8 innehav någonsin.
Och du har alltid kört små bolag, eller hur? Mm. Medtech också lite något.
Ja, men jag sa väl, du gjorde en podd med dig tidigare. Du drog inte exemplet att jag ägde Cellavision back in the day. Så det är ett sånt där bolag som liksom var ett av mina tidiga case som jag var liksom väldigt nöjd att jag hittade och... Fortfarande tycker att det var liksom ett snyggt case som spelade sig väl, som jag såklart sålde lite för tidigt, men ändå väldigt bra. Men mjukvara och medicinteknik är väl det jag kan lite bättre än annat, men det är inte bara det jag äger.
Och om du ska dela med dig av några tips då till de som liksom sitter själva ungefär och ska investera, vad skulle du säga då?
Jag skulle säga investera bara i lönsamma bolag. Enklaste sättet att inte gå på några miner och vara väldigt strikt kring det. Jag skulle säga att man måste liksom matcha sin strategi med hur mycket tid man vill lägga. Ju mer tid du är beredd att lägga, ju mer antingen aktiv eller koncentrerad kan du vara. Och då kommer du också komma upp i de högsta avkastningstalen. Om du inte är beredd att lägga super mycket tid men ändå liksom skapligt intresserad, då ska du nog ha en portfölj med typ 10 innehav som du istället kan skapligt väl. Och då är det liksom lönsamma bolag med rimliga värderingar som är liksom growth at reasonable price. Det är det man ska fokusera på. Och det är liksom,
GARP.
Ja, och det är ganska liksom lätt att hitta de bolagen. Det svåra är att vara sträng mot sig själv och bara äga sådana och liksom byta ut de som blir lite för dyra eller de som inte riktigt presterar eller vad det nu är. Då kommer man slå index liksom. Men det svåra är att följa sin egen strategi. Det är det absolut svåraste på aktiemarknaden.
När du satt där förresten med ägardata, kunde ni trada liksom när ni såg hur ägarflöden gick?
Alltså vi har alltid varit ganska stränga mot oss själva, så vi har alltid haft månadsregel under alla de här åren som vi har drivit de här bolagen, oavsett om vi har haft det som krav på oss eller inte. Också för att vi har velat att våra anställda inte ska ett, utsätta sig för några risker och två, ägna sig åt liksom strategier som vi inte tror på för dem. Så att jag har aldrig kunnat trada eftersom jag alltid har behövt vänta minst en månad innan jag ska sälja någonting med vinst de senaste 15 åren. Så att nej.
Om det händer något väldigt speciellt, då får man sälja eller?
Nej, nej. Alltså, sälja med vinst får du aldrig göra. Alltså, då, det är ju avskedsgrundarna hos oss. Liksom. Så att,
Har det hänt?
Nej, det har inte hänt. Vi har nog delat ut en, kanske två varningar när någon har gjort av misstag i någon IPO och räknat fel eller något sånt där. Så det har nog hänt. Men annars nej. Sälja med förlust får man göra. Det får man göra tidigare. Men inte
mer. Det var faktiskt det jag tänkte. Ifall något händer som är liksom katastrof.
Ja, nej, men så fort det är förlust då kan du sälja efter en dag. Hela det regelverket är till för att du inte ska kunna tjäna pengar på det.
Om det blir som du vill, då är ni börsnoterade om 5 år. Jag gissar nu. Du har en senior roll här som kanske har med strategi och lite så att göra. Men du lägger 50% på något annat. Nej?
Ja, men jag, liksom, rimlig gissning. Jag tror att så här, nu är vi fokuserade på vad vi ska uträtta under de här 5 åren. Men absolut så är det så att jag skulle säga med det vi vet idag så är nog det troligaste alternativet efter de 5 åren en börsnotering. Och jag tycker att det skulle passa Modular Finance. Jag tycker att det skulle vara väldigt, väldigt kul. Men där tänker jag nog inte själv ställa upp som vd-kandidat. Utan där tror jag att det kommer finnas någon annan som passar bättre. Så någon gång under den här 5-årsperioden så skulle jag inte utesluta att jag byter roll från vd till något annat. Och då är det troligaste aktiv styrelseledamot. Jag tror för att få det så fritt som jag skulle vilja ha det så kanske man inte ska ha en fullt ut operativ titel utan vara istället en väldigt, väldigt aktiv ägare. Och det där är ingen lätt balans, det vet alla som har liksom varit nära det. Men vi har tänkt på det väldigt länge och vi har liksom pratat om det väldigt mycket. Så att at some point kommer vi dit så får vi se om och när. Och om 5 år så är jag helt säker på att jag fortfarande kommer lägga 100% av min tid, eller nästan säker, på Modular Finance. Det kommer finnas så mycket kvar att göra. Det blir den här tiden utöver 100% som i så fall läggs på något annat.
Under de här 10 åren som ni har kört, vad har hänt med ägandet på Stockholmsbörsen skulle du säga som sticker ut?
Alltså förvånansvärt lite på ett sätt. Om man ska försöka hitta några stora drag så är det väl att liksom det utländska ägandet liksom fortsätter underliggande att öka. Sen är allt sånt cykliskt. Fondägandet och framförallt det passiva fondägandet fortsätter att öka men liksom inte i något explosivt tempo. Fokuset på och andelen duktiga investerare i småbolagssegmentet har exploderat. Det är tyvärr alldeles för många nu för tiden som är fruktansvärt duktiga och lägger mycket tid. Och det gör ju att det liksom är svårare att hitta massa avkastning i småbolag. Men det är också helt fantastiskt för det innebär att det är massa duktiga unga personer som liksom brädar den. Vilket ju är precis så som det ska vara. Så att det kanske är de liksom 3 stora grejerna.
Men du kan glädja som andra.
Ja, det kan jag faktiskt verkligen. Jag tycker liksom att det är. Det gör mig väldigt, väldigt glad när man ser liksom på Twitter de här liksom unga, hungriga personerna som lägger all den här tiden och som också får betalt för det. Det är liksom mycket roligare än att. Jag är helt okej med att de är mycket, mycket bättre än vad jag är just nu. Och jag tycker genuint att det är fantastiskt liksom. Det finns en sån här Buffett-citat att med, jag kommer inte ihåg beloppet, men det var så här, med 5 miljoner kronor eller med 50 miljoner kronor eller någonting sånt så hade jag kunnat avkasta 50% per år enkelt. Och det låter ju råkaxigt. Men det liksom ska skickas med till alla de här unga personerna som vill lägga tiden att ja, det stämmer. Har man inte allt för stor portfölj och har väldigt mycket tid, då är möjligheterna oändliga. Och det coola med det är att då behöver man inte börja med så mycket kapital. Man behöver bara börja tidigt så kan liksom vem som helst bli rik. Från höften är de grejerna som har stuckit ut.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Vad det gäller då det ansiktslösa kapitalet eller utländska kapitalet, tycker du något om att fortsätta tuffa på och öka liksom?
Nej, jag förstår verkligen att många investerar i den typen av fonder, och det ger ju extrema möjligheter för alla de som är aktiva, skulle jag säga. För det blir ju väldigt, det förstärker cykliciteten. De liksom börjar ju sälja när det börjar gå ner och fortsätter köpa när det fortsätter upp. Det är ungefär så det blir. Och då blir det överreaktioner åt båda håll. Och det där kan någon som är aktiv utnyttja. Så att nej, utöver det har jag nog inte så mycket åsikt.
Och blankarsidan har väl ökat under de här 10 åren?
Ja, det har nog absolut blivit liksom ett större fenomen. Och det har jag heller inget egentligt emot. Det finns säkert enskilda case där det finns enskilda aktörer som agerar på ett sätt som kan ifrågasättas. Men det är ju samma sak med ägare i vissa bolag som håsar sina egna innehav eller är ute och pratar på ett sätt som man inte borde. Så att det finns nog lika mycket dåligt beteende bland sådana som äger som blanka. Men det är klart, det är liksom inte konstigt att det sticker i ögonen för någon som älskar ett bolag och äger ett bolag att någon försöker då, som det känns, trycka ner aktien. Men det de gör kanske då i många fall bara är att man har en annan syn på vad det här bolaget ska vara värderat till och spekulerar i att det just nu är övervärderat.
Finns det någon ägare som kanske inte är så känd och sådär som du tycker, men det här kan man faktiskt kolla vad den här personen gör, eller som du själv, du verkar inte ha ryggat så många för du har ju ganska få innehav just nu, men som du tycker är duktig?
Nej, men det finns massa som är duktiga. Jag har nog liksom ingen så där längre som jag verkligen tycker så här sticker ut. Men du har ju intervjuat och nämnde några. Jag liksom känner ju gänget på. Jag känner liksom Martin själv, Martin Gren och hans team är jätteduktiga och liksom liknar mitt tänk och min filosofi.
Alltså Gren-specialisten.
Precis, Gren-specialisten. Det är väl en sån. Och liksom i den sfären så har man ju liksom investerat som Staffan Persson och såna. Även de här liksom gamla skolans industri rävar liksom, Latour-gänget och Schörling-gänget och sådär, finns det väldigt mycket att lära av och plocka av och sådär. Men jag tror liksom totalt sett så ska man inte hålla på och tänka att man ska rygga någon enskild, utan man ska snarare inspireras av liksom bitar av olika typer av strategier och olika typer av investeringsfilosofier, och så måste man liksom hitta sin egen väg för att bli framgångsrik. Det enda sättet, för dels så har alla olika förutsättningar och ska med det välja olika principer, filosofier, strategier. Så att inspirera istället för att rygga är betydligt bättre, och sen liksom orka vara ärlig mot sig själv med vad man kommer liksom klara av och kunna följa över tid.
Stort tack till dig, Petter Hedborg, för att du var med i podden Ett rikare liv.
Stort tack.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein, som idag har träffat Petter Hedborg, vd och medgrundare av Modular Finance. Den här podden, den ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg, och den som har klippt och fixat med allt ljud, det är Julia Siverts. Och det tackar vi för, och vi säger ha det så bra, och så ses vi igen nästa torsdag. Hej då!
Good. Do them also, now they're off the record. Man. I mean, do you...